Och nu säger vi välkommen till Robert Eklund. God morgon.
God morgon, god morgon.
Direkt från tåget.
Direkt från tåget Stockholm. Från Stockholm, ja, till och med utanför Stockholm.
Lektor i fonetik och docent i datorlingvistik.
Exakt.
Vid Linköpings universitet.
Det stämmer bra det.
Det låter otroligt komplicerat, tyckte både Jerry och jag.
Det var till och med svårt att säga.
Det var till och med svårt att säga.
Lingvistik, språkvetenskap, ja. Är den svenska översättningen då.
Men kan man säga att du forskar på kattspinn?
Det kan man säga. Mm. Man kan säga att jag forskar på alla slags kattljud, fast det började med spinnljud.
Ja, men hur kom du in på? För du har, så när jag läste lite om det här och om dig så vad jag kände så, du hör på med människors alltså ljud på ut- och inandning.
Saken är så här, jag skrev min doktorsavhandling om hur man inte är flytande när man pratar. Att 5% av det man säger är sådana saker. Man blir väldigt självmedveten när man håller föreläsningar och sånt där. Och då studerade jag lite olika korpusar som det heter när man har spelat in konversationer. Mm. Människa-maskin, människa-låtsas-maskin och människa-människa-konversationer. Och då upptäckte jag att bara i människa-människa-konversationerna så förekom det tal på innan i det här.
Jaha, sådana. Men då är de väldigt korta.
Ja, de är väldigt korta. Och jag blev intresserad av det här, för att svenskar är ju kända för att prata på inandning, och särskilt norrlänningar, vilket är lite en myt. Ja, man kallar det norrländsk dammsugare, kallar man det för.
Ja, det är bra.
Så jag började titta på det här och började skriva parallellt en stor artikel om tal på inandning och fann att det är mycket vanligare i jordens språk än vi tror, inte bara svenska.
Det är inte bara här,
men det är ovanligt vanligt här och i Finland, Norge, Island, Färöarna, ända upp i Newfoundland och Maine i USA. Och då tittar jag mer på hur däggdjur fonerar på inandning också, för att varför fonerar man, liksom fonerar, skapar ljud bara på utandning egentligen? Mm. Det går ju på inandning också. Det går jättebra! Eller det går inte så bra som
lite
ni hör.
Jobbigt.
Ja, det är lite jobbigt. Och det mest hästgnägg, apljud där är på ut och in och så
vidare. Och då är det också sådana här korta.
Väldigt korta ljud. Men ett väldigt notabelt ljud på det här är ju spinnande, som är hälften ut och hälften in.
Det var jätteintressant när jag läste, för det har jag aldrig, jag har haft katt i massor med år. Aldrig tänkt på att det går åt båda
och det,
hållen.
Det kan man titta på, hur bröstkorgen vidgas och sjunker ihop som parallellt med det här. Och det här är noterat redan av Darwin och så vidare. Så att jag la till i den här 80-sidiga artikeln, la jag till ett avsnitt just om vilka djur som fonerar på inandning och vad det var för vilka slags ljud. Och spinnande var det intressantaste.
Mm.
Och i ungefär samma veva som den publicerades så började jag och min flickvän åka ner till Afrika och jobba som volontärer med vilda djur, geparder, lejon och så vidare.
Det var, inte som en del i forskningen?
Nej, det var ett stickspår, men som fonetiker så blev jag väldigt intresserad av att spela in dem där, för jag hade börjat läsa in mig på området och upptäckte att det finns jättemycket böcker om stora katter. Det är populära djur. Det är bara att titta på Animal Planet så ser man det. Men och allting i deras beteende finns beskrivet i detalj. Utom just det här, vad de säger egentligen. Det är ofta anekdotiskt nämnt i litteraturen i små fotnötter eller bara ett par meningar i tjocka böcker. Så att jag bad om tillstånd och spelade in en stor gepard där som låg och spann hela dagarna. Och hade då dessutom etablerat kontakt med en tysk zoolog som var den som hade forskat mest på kattspinn. Han skrev sin doktorsavhandling om kattspinn.
Det är ju häftigt.
Hur stort är det här med kattspinn? Det låter ju som liksom en ganska smal...
Men du hittade någon i alla fall.
Det finns ju 600 miljoner katter och de spinner allihop, så det är ganska vanligt djur.
Jo, det är med forskningen just.
All forskning är väl smal, kan man säga.
Kommer man fram till någonting varför de spinner och sådär? För att det där jag har hört, liksom, jag är uppvuxen med katter.
Vet ni att vi håller på den frågan? För du kommer vara kvar här, för nu är det lite nyheter och trafik och så här alldeles strax. Så vi får ägna oss ännu mer, för det vill jag också veta. Varför de spinner.
Men vi återkommer till det.
Vi återkommer. Akbar den store hade 5000 tama geparder när det begav sig.
Fick vi just veta. Stil. Han hade dessutom en albino, väldigt känd. En vit gepard med blå fläckar som måste ha varit otroligt vacker.
Vit? Men gud, vad häftigt.
Men du vet ju maskotten till... på Norrköping.
Ja, just det. Precis. Det är lysande. Ja, Robert Eklund som forskar på det här med kattljud.
Ja.
Började med spinnandet och sen har det blivit en massa olika ljud.
Sen har det blivit mera i och med att vi kom fram till att det var illa beforskat. Så att vi gjorde en inspelning på en stor, otroligt snäll gepard. Vi kallade honom geparernas Ferdinand. Han låg under, icke sin korkek, men han låg där på gräsmattan och spann dygnet runt. Och det hördes på 50 stegs avstånd ute på savannen.
Men du, ska vi inte lyssna på
vi kan lyssna Kane. På Kane.
Vi har det här. Här, så här låter han. Det låter ju så, man blir nästan så att man vill sätta sig bara i vila.
Ja, jag har ju lagt upp det här på min spinsida och det ligger på YouTube och jag får ju massvis med kommentarer och många av dem är att det här är, man blir lugn och harmonisk. Ja. Och,
hur högt spinner de liksom egentligen, om vi sitter så här liksom, så skulle han sitta här och spinna?
Jag tog nu i vintra så hade jag en decibelmätare med mig och då var det, men då var det en gammal hongepard som var väldigt sjuk och hon spann ungefär 65 decibel på en halv meters avstånd.
Okay.
Och det är ungefär samtalston.
Mm. Ja. Är det högt, det är alltså. Ja.
Och den här Kane som vi just hörde, som sagt, man hörde honom lätt på 50 meters avstånd.
Oh. Men det måste
med
vara lite...
Bakgrundsljud.
För det är som med huskatter så skiljer det sig väldigt mycket.
Det skiljer sig väldigt mycket
åt.
Vissa måste man nästan ligga örat emot. Ja. Och andra hörs på 5-10 meter till och med.
Men hur har det gått tillväga nu med vad har du gjort med de här ljuden som du har spelat in?
Vi klipper ut dem som ljudfiler och har dem i högkvalitetsformat och inte MP3 utan i lossless, så här wave-format. Och sen har vi som fonetiker är vana vid att ha datorprogramvara för att analysera de akustiska egenskaperna. Och om vi då matchar det med filmen som det här Kane-klippet vi just hörde. Mm. Så när jag spelade in det så hade jag en mikrofon framför nosen på Kane och så hade jag handen på bröstet så jag kunde matcha ljudet med revbensrörelserna.
Kunde känna in ut.
Ja, in ut. Och så läser jag in också in ut för att vara helt säker på att matcha vad som är inandning och vad som är utandning. Sen kollar man de akustiska egenskaperna. Vilka är det starkare ljud på ut- eller inandning? Man går in och kollar vilken frekvens det har, alltså vilken ton det motsvarar, etc. Och spinnande, och det är lite fascinerande att spinnande ligger under lägsta tangenten på ett piano. Och det gör den även för tamkatter. Så trots att Kane här vägde närmare 70 kilo, om tamkatt kanske kan väga 3-4-5 kilo, så är det ungefär samma ton. Tamkatter ligger några tangenter högre, men inte mycket. Och det är överlapp. Ja, det är väldigt intressant rörande hur det här rent fysiologiskt går till att skapa det här.
Men hur ligger ljudet då när du tittar på bilden? Hur ser det ut? Är det jämnt ut- och inandning?
Om de spinner i ett avslappnat tillstånd så tenderar det vara väldigt jämna ljud. Sen kan de, i geparder är ganska spattiga djur, så minsta lilla plötsliga ljud de tycker sig höra så spattar de till. Och då kan det avbrytas. Eller vissa geparder, det är ju lätt att elicitera, liksom frammana ljuden hos geparder, för man klappar dem helt enkelt. Men geparder är helt besatta av att slicka en, så att många av ljuden jag har så slickar de en samtidigt. Då får man en... stör ljuden mitt i det här också, vilket försvårar analysen. Så att.
Men vad kan man dra för slutsatser då av det du har gjort hittills?
Ja, om man tar bara spinnljuden så är det först en sak, och det här är lite impressionistiskt, det är att det är en utbredd föreställning att katter spinner och är nöjda, och det är rätt etablerat att tamkatter spinner inte enbart på grund av att de är nöjda, utan de spinner när de har ont, när de håller på att dö, när de föder. Och ska man tolka det här lingvistiskt eller paralingvistiskt som det heter, så skulle det kunna översättas till någon signal: jag utgör inget hot, just nu lämna mig i fred, just nu vill jag vara i fred eller någonting sånt där. Däremot så har jag pratat med massvis med geparduppfödare i olika länder, och de har aldrig sett eller hört en gepard spinna av något annat skäl än att den är väldigt nöjd.
Bra. Men kan man eller har det gjort några sådana, jag tänker inspelning, om det är en katt som är på väg att dö eller föda barn, eller kattungar i det här fallet, har Har ni gjort några inspelningar finns, på hur, om spinnjuret är annorlunda än det?
Det är precis det vi vill. Jag har hookat upp med en docent i fonetik på Lunds universitet, Susanne Schötz. Och vi håller nu på att försöka reda ut allt det här, för att om vi går vidare till utöver spinnljuden så är kattdjur väldigt vokala djur, och tamkatter som har levt med oss i 10 000 år är extra vokala. Sen skiljer det sig med raser. Siameser är kända för att
pratar
väldigt mycket. Medan karakaler, det finns folk som tror att de är stumma. Ja. Men jag har karakalljud också. Men vi forskar också på, vilket jag gjorde i Namibia nu i december, på andra slags djur, agonistiska såna här hotljud, signaler.
Men hur har ni gjort då? För det är, ju, det är väl så att man går väl inte direkt fram till stora kattdjur som låter lite småarga, eller?
Det kan man göra. Sen beroende på vilket land det är så måste man ha ett stängsel mellan sig och djuret eller inte. Det beror på lokal lagstiftning, okay, så att säga. Men vad vi gjorde var att gå fram till dem med mikrofon och utgöra ett hot och så se vilka ljud de producerar vid vilka avstånd för att se hur det eskaleras. Och till exempel geparder har 4 slags hotljud och då kan man se vid vilket avstånd de eskalerar här, liksom trappstegsmässigt, beroende på hur nära man kommer. Sen geparder, de they don't pick a fight, de är för känsliga så att till slut så springer de sig.
Ja, de drar då. Ja, de drar. Okej.
Geparder anfall, alltså världens fetaste gepard någonsin är lättare än vad jag är, och det ser geparden och då
drar de hellre.
Han skulle ju lätt kunna ta mig, men
de markerar lite först.
Han tar inte risken.
Nej, det är så. Men du, jag har ett kattljud här också. Ja. Man hör skillnaden på, det är katten Rocky som spinner. Snart där kommer den. Ja, det är mysigt. Men det är, som du säger, väldigt låg ton här också.
Det är
också,
väldigt lågt. Det ligger nedersta tangenterna på ett piano. Aha. Även här, fast det är betydligt lättare ljud.
Är det ser man någon skillnad på när du tittar på ljudet i din dator, så på huskatt och på geparden?
Ja, vi har kollat och försökt jämföra här med dels vilka faser då, in- eller utandning, som är starkare, om det finns någon solklar trend där. Dels vilken tonhöjd de har. Är det så att inandning blir en lite lägre tangent på piano eller en lite högre tangent än utandning? Och sen vilken duration, är det så att utandningsfasen är längre eller kortare? Och det finns väl mer eller mindre starka trender här, men det verkar framförallt finnas en stor individuell variation.
Ja, det är så. Så det är inget som man kan säga att det så här är. Men
kan man säga då att faserna är mycket längre hos en gepard än hos en tamkatt.
Ja, men det hörde man ju faktiskt väldigt tydligt.
Det kan vara upp till 3-4 sekunder en enskild fas. Alltså 4 sekunder utandning. 4 sekunder inandning, alltså som maxlängd.
Och där är kattdjur unika då, med att om man har inandningsljud så långa.
Just fonering, man säger ju, den här forskaren, tyskesologen jag har skrivit tillsammans med och forskar tillsammans med, han som skrev sin avhandling om kattspinn helt enkelt. Han gjorde en artikel 2002 där han kartlade, han tog alla som hade använt ordet purring, spinna, för olika djur, och försökt etablera vilka av de här djuren spinner på samma sätt som en katt. För det här, termer kan användas mer eller mindre liberalt. Folk har hävdat att marsvin spinner, att schimpanser spinner. Jag har till och med träffat en bokförläggare som säger att människor spinner och så vidare. Men han kom fram till att de enda djur som spinner, om man använder termen bara för det som är kattspinn, är de spinnande katterna, vilket är alla katter utom tigrar, lejon, geparder och jaguarer. Snöleoparden är lite skum där, den ryter inte men spinner. Mm. Och de katter som inte spinner ryter istället, så det är antingen
så det är antingen eller.
Men även genetter spinner.
Och genetter?
Ja, det är ett litet mårdliknande djur, jättesöta.
Okay.
Och det är utan tvekan att de spinner.
De spinner.
Och möjligtvis så spinner också fossor.
Det vet jag inte heller vad det är.
Nej, det är ett Madagaskar.
Ja. Och
Fossmohelg.
Fossa.
Jaha, så det är, det är intressant. Men intressant då att men där, spinner man där, så ryter man inte och ryter man så spinner man inte.
Och det där har man sedan 1834 ungefär, så har man vetat att det förhåller sig så. Alltså det finns belagt i en artikel. av en känd forskare som är Richard Owen, en känd brittisk biolog,
ja,
som skrev det att antingen spinner en katt eller så ryter en katt, men ingen katt gör vegetera.
Men det här nu, tiden går, jag måste ju ändå fråga dig, hur kan det komma sig att vi ännu inte vet varför, eller inte varför, men hur det går till när katter spinner? Vi har ju levt med katter
i tusentals år. Ja, och det finns väldigt mycket myter om det här, om man tittar i litteraturen. En utbredd myt är att de inte spinner metallorgan utan att det är någon slags strålning som kommer ut från hela kroppen och har med blodströmmar att göra.
Mm-hmm.
Men som syns på det här YouTube-klippet med Kane som vi spelar förut, så är det helt solklart att det kommer ur nässpårarna. För när han tittar rakt in i micken så blir det dubbelt så starkt.
Ja,
så att säga. Så det är ingen tvekan om att det har metallorganen eller röstorganen att göra. Så att säga.
Men vad är det som fattas då?
Det som fattas är att det är svårt att komma åt såna här fysiologiska processer för att med människor som vi fonetiker arbetar med kan man göra ungefär vad som helst. Man kan ge en student en biobiljett och sen kan man sätta nålar i dem eller ge dem. Jag fick själv en massa saker inlimmade i munnen och på tungan och såna här saker som knappt kom av, etc. Djur kan man inte utsätta för sådana här saker, dels av etiska skäl, men dels av, även om man skulle kunna förklara för dem, så funkar inte ljudvokalisering på samma sätt. De har inte samma medvetna kontroll över dem. Så man kan inte säga åt ett djur, gör så här och så gör det, utan man får ha mer tur och man kan framförallt inte hålla på att manipulera med dem, vilket vi inte vill göra heller.
Då
saknar man där som heter ekologisk validitet, att om man tvingar fram ett ljud så är det inte samma ljud som det ljud man är ute efter. Och jag har pratat om att använda ultraljud på det här, men då måste man raka dem.
Det är mycket sånt.
Det vill vi inte göra.
Men kan man inte dissekera och titta när de har dött?
Ja, fast när de är dissekerade så spinner de ju inte. Man kan ju titta.
Ja.
De kanske spinner när de är döda, men inte när de är döda. Så mycket vet man. Man kan ju titta på hur det ser ut, och det har man gjort också. Man har hittat en förklaring i att de rytande katterna har brosk. Istället för talben har de talbrosk, ifall ska förenkla det.
Så det finns en skillnad?
De spinnande katterna har ben istället för brosk i talapparaten.
Mm.
Men den förklaringen håller inte riktigt, för att det mappar inte totalt med alla katter som finns.
Nej.
Och sen finns det också sådana som har små kuddar i talapparaten, så att säga, röstapparaten.
Mm.
Och det förklarar inte heller. Det finns ingen enskild sak, fenomen, som är hela förklaringen. Det finns alltid något undantag som förstör det där.
Ja.
Men man kanske är nära, och Gustav Peters, han är helt övertygad om att det här brosk eller ben är inte väsentligt, utan han är mer på åt kuddteorin. Men den förklarar inte heller allting.
Vad händer närmast nu då i din forskning?
Vad som händer nu är att vi var i Namibia här under hela december och spelade in andra ljud än spinnande. Men vi spelade också in afrikanska vildhundar, vilket är intressant. Man kan säga så här att alla däggdjur har i grunden samma röstapparat, men mängden ljud som åstadkoms med den här i grunden samma apparat är helt enorm. Och mycket det som vildhundar har, det som heter diplofoni, att man gör två grundtoner på samma gång. Och det förekommer hos människor som en talpatologi. Jag undervisar fonetik och akustik på logopedprogrammet. Och det ingår där i att hur man behandlar diplofoni hos människor som en talpatologi.
Men
alltså vildhundar är ett av de populäraste ljuden. Så att säga.
Robert, tiden är till ända. Vi ska kunna prata hur länge som helst om det här.
Absolut.
Är otroligt spännande. Tack för att du kom hit och berättade, Robert Eklund.
Ja, tackar så mycket för inbjudan.
Ja, och lycka till med fortsatt forskning. Jag kommer
att
följa och hänga med och se vad som händer. Vi lägger ut på hemsidan också så ni får se bild på Kane, den här härliga geparden såklart. Nu blir det lokala nyheter.